Ja, vårens tema är ju som sagt var en samhällsengagerad kyrka. För vi säger ju i vårt visionsdokument, vi vill vara kända för att ta ansvar för skapelsen och vårda den. Vi vill vara kända för att vara en stark social samhällsaktör i staden. Och jag har berättat några gånger om min dröm. Jag drömmer om att vi var och en ska höja Jesus-temperaturen i den här staden, vars namn och goda rykte försatte städer i rörelse och förvandlade människors liv. Jag tror det kan hända igen, och vi vet att det händer. Vem vill inte tillhöra en sådan kyrka? Om jag förra söndagen talade om våra hem, församlingens förlängda samhällsarm, så handlar dagens predikan, precis som Johanna läste, om att älska sin nästa, sina medmänniskor, våra medmänniskor, varje samhällsmedborgare. Det ska vi tala om idag. Vi ska idag, dagen före Alla hjärtans dag, tala om kärlek. Riktig kärlek. Och man får väl ändå säga, vilken timing. Jag tror att vi allesammans, hoppas jag i alla fall, håller med den psykoterapeut som sa, kärleken är botemedlet för vår sjuka värld. Kärlek är bra för givaren och för mottagaren. Jag har berättat om min vän Hussein som kom till Sverige 2015 som flykting. Han är numera tillbaka i Irak som kristen. Han berättade att det var kärleken ifrån kristna som gjorde honom nyfiken på den kristna tron. Så attraktiv, så tilldragande kan den gudomliga kärleken vara. Om det är någonting som världen behöver, så är det kärlek. Men idag så kan ju ett ord som kärlek behöva förklaras. Särskilt då det så ofta förknippas med känslor och sex. Väl medveten om detta så behöver vi ändå tala om kärlek. Riktig kärlek. Som syns, känns, rycker tag. Det är sån kärlek som världen behöver. I dagens text som jag ska läsa nu, så skriver Paulus om den här kärleken till vår nästa, våra medmänniskor. Och dagens bibeltext som är hämtad ifrån Romarbrevets 13:e kapitel, det är en fortsättning på Romarbrevets 12:e kapitel, där Paulus besvarar frågan vad det innebär i praktiken att ha fått ett förnyat sinne. Hur bör vi tänka? Hur bör vi uppföra oss ute i samhället? Vad skiljer oss som människor ifrån alla andra människor? Så låt oss titta närmare på vad det betyder i praktiken att älska våra medmänniskor. Paulus han skriver i Romarbrevets 13:e kapitel, den 8:e versen. Var inte skyldiga någon något, utom i detta att älska varandra. Nu är inte det här en predikan om pengar, men låt mig säga i alla fall att Bibeln förbjuder oss inte att låna pengar så länge som vi kan betala tillbaka dem. För vi vet ju att obetalda skulder kan ju leda till att vi hamnar i klammeri med myndigheter, med rättvisan. Notera dock att Paulus lägger till ett positivt undantag. Stå inte skuld till någon utom i detta att älska varandra. Att älska varandra är den enda av skulder som vi aldrig kan bli skuldfria ifrån. Alltså alla försök att bli liksom fri, denna skyldighet, faller lätt. Väger lätt i jämförelse med Guds rika kärlek. Och sådan kärlek är ju inte bara begränsad till liksom oss kristna emellan, utan den sträcker sig ut över hela världen, ut till hela mänskligheten. Så varje dag som du och jag går upp i sängen så bör vi tänka, idag så kommer jag träffa en massa människor som behöver Guds kärlek. Och så får vi be, Gud, hjälp mig vara en kärleksambassadör och visa prov på din kärlek. Aldrig kommer vi liksom kunna säga om en annan människa, nu ger jag upp. Nu har jag älskat den här människan tillräckligt. Nu får det liksom vara nog. Nej. Eftersom vi lever i en fallen värld så kommer vi ständigt möta människor som går oss på nerverna, som sårar oss och som är allmänt svåra att älska. Det finns inga tillräckliga skäl att sluta älska en annan människa, inte ens de allra elakaste. Var det inte Jesus själv som sa, älska era fiender? Ingen kristen kan säga, eftersom kärleken inte tycks fungera på dig, så ska jag börja tycka illa om dig istället. Alltså Guds kärlek som fick Jesus att lämna himlen för din och min skull upp på ett kors. Den kärleken ger aldrig. Just för att Gud har älskat oss så högt så står vi som Guds barn i ständig kärleksskuld till varandra. En skuld vi aldrig blir av med. Och så fortsätter Paulus. Den som älskar sin nästa har uppfyllt lagen, buden. Vi vet om 10 Guds buden. Du ska inte begå äktenskapsbrott, du ska inte mörda, du ska inte stjäla, du ska inte ha begär och alla andra bud sammanfattas. Lyssna nu, i detta ord, du ska älska din nästa som dig själv. Visst är det intressant att när Paulus sammanfattar lagen så använder han ett ord som kärlek. Alltså många människor skulle ju säga precis tvärtom, att lagen och kärleken, de är ju varandras motsats. Hur står det egentligen till med den saken? Ja, du förstår, även om orden du ska inte låter en aning negativa, så rymmer de mycket kärlek. Om du älskar din nästa så vill du ju på inget sätt göra honom eller henne illa, eller hur? Om du älskar en människa så vill du henne väl. Hennes bästa. Du tar ju liksom inte livet av någon du älskar. Sen är det också så att kärleken behöver en moralisk kompass för att inte navigera fel och komma på avväga, tappa kursen. Alltså lägg märke till att Paulus inte skriver att kärleken är slutet på lagen. De båda två behöver varandra. Alltså en teolog han skriver så här. Kärleken behöver lagen för dess riktning. Och kärleken, lagen som inspirationskälla. Alltså den som älskar sin nästa uppfyller lagen eftersom både lagen och kärleken har den andras bästa för ögonen. Intressant. Paulus fortsätter då. Kärleken gör inte sin nästa något ont. Alltså är kärleken lagens uppfyllelse. Vi frågar oss, vem är då min nästa? Vem är min medmänniska? Ja, det är ju en bra fråga, för precis som Johanna läste så är det inte första gången den frågan har ställts. Alltså berättelsen om den barmhärtige samariten är nog utan överdrift en av Nya testamentets kanske mest välkända berättelser. Jesus berättade denna liknelse som vi hörde för en laglärd som ville veta vad han skulle göra för att få eget liv. Någonstans hade han gjort allting, men det är ju intressant. Det tycks inte som han allt som om allt det han hade gjort liksom tillfredsställde detta sökande. Det kan ju vara intressant för oss att också om du är en sån människa som tycker att du gör saker för att få Guds godtyckande och ändå inte känner dig nöjd över det. Det kan vara värt att lyssna på den här berättelsen. Ett samtal som då leder fram till frågan, vem är min nästa? Och så för att besvara den frågan så berättar Jesus den här liknelsen om den barmhärtige samariten. Och om en man som är på väg från Jerusalem ner mot Jeriko. Och denna slingriga och branta väg, kanske har någon av er varit där. Var på Jesu tid ett tacksamt tillhåll för rövare och banditer. Ingen reste denna väg ensam, såvida man inte var tvungen. Och dåtidens judar kallade denna väg den blodiga vägen. Jag tror inte jag behöver förklara varför. Och så blir en man under vägen överfallen av rövare och banditer som misshandlar honom, tar hans kläder och lämnar honom halvdöd på vägen. Strax efter så kommer en präst gåendes, men istället för att stanna och göra något så går han bara förbi. Likaså en levit går också bara förbi. Och låt mig tillägga här att både prästen och leviten var kunniga i lagen. De kunde lagen näst intill utan till. Hade det funnits en lag som på något sätt krävde att man, eller befallde att man, skulle stanna invid en man eller en kvinna som låg skadad vid vägen, att man var skyldig till det, då hade de garanterat gjort det, jag lovar. Men nu fanns det ingen sådan lag som tvingade dem att stanna, vilket de inte heller gjorde. Och så kommer tvisten. Också en samarit, berättar Jesus, var på väg längs med samma väg. Om du visste hur mycket dåtidens judar avskydde samarier. Alltså jag tänker, när Jesus berättar den här liknelsen för den laglärde, så måste även Jesu lärjungar ha chockats. För i kapitlet innan så står det om att Jesus skickar två av sina lärjungar till en samarisk by som säger att de inte vill ha någonting med Jesus att göra eftersom han var på väg åt andra hållet till Jerusalem. Så tvisten. Det sägs till och med att vissa judar inte bara vägrade att prata med samarier. De vägrar också att prata om samarier. Ta det ordet i sin mun. Men vi älskar att prata om den barmhärtige samariten. Så till den grad, så gammal är jag, att man en gång i tiden till och med tillskrev en yrkestitel på människor. Hemsamariter. Jag minns när jag var liten och var sjuk och föräldrarna var tvungna att arbeta, så kom det hem en hemsamarit. Och jag tänker, så sjuk kan jag inte ha varit. För jag orkade i alla fall att leka Tarzan och binda ett hopprep i en bokhylla och svinga mig som en lian. Men den brakade över mig. Men hemsamariten, hon var lika glad för det. Dåtidens judar skulle aldrig släppa in en samarit i sitt hem. Men nu var det trots allt en samarie som stannade in vid mannen och gjorde någonting. Och samariten förbarmade sig över honom, förband hans sår, tog honom till ett värdshus, betalade notan och utlovade att betala mer. Allt detta för en människa han aldrig någonsin hade träffat. Och som förmodligen aldrig skulle göra detsamma tillbaka. Samariten var inte skyldig honom ett enda dugg. Ändå stannade han. Och den sårade mannen förtjänar inte ett dugg att bli hjälpt. Sådan är den gudomliga kärleken. Alltså det är värt att notera att Jesus berättar att de råkade gå förbi mannen på vägen. Alltså ingen vaknade på morgonen och tänkte så här: undrar om jag idag ska få någon möjlighet att vara barmhärtig. Nej, de var på väg. De hade inga planer på att möta människor med behov. Det hela hände av en tillfällighet, som det ofta gör. Och hur agerar vi sådana gånger? Stannar vi upp? Gör vi något? Ja, det är klart, alla kan vi inte göra allt, men alla kan vi göra något, eller hur? Samtliga råkade gå förbi, men bara en, den minst otippade, stannade och gjorde något. Och så avslutar Jesus berättelsen som vi hörde med att säga till den laglärde: gå du och gör som han. Av Jesus så lär vi oss här att kärlek inte är detsamma som att hysa starka känslor för dem som har det svårt. Alltså kristen kärlek fordrar att vi gör något. Den är i allra högsta grad praktisk. Det är sådan kärlek som sätter de djupaste spåren. Men vi har fortfarande inte besvarat: vem är min nästa? I ljuset av Jesu berättelse så kanske man kan säga att min nästa är någon med ett behov som råkar komma i min väg, vars behov jag kan göra någonting åt. Alltså vi vet aldrig när vi råkar på vår nästa. Han, hon finns överallt, på andra sidan jordklotet, i den här staden, i samma trappuppgång, eller kanske rent av i klassrummet. Metodistens grundare John Wesley, han brukade säga att hela världen är mitt pastorat, alltså min församling. Jesu berättelse om den barmhärtige samariten lär oss att alla människor över hela jorden är vår nästa. Det går liksom inte att säga: ja, om jag skulle råka få syn på en sårad människa längs med en väg, ja men då ska jag stanna. Annars så bryr jag mig inte så mycket om människor. Det går liksom inte. Nej, de finns överallt. Det kan vara en gammal person, det kan vara en ung person, det kan vara en fattig människa, det kan vara en rik människa, det kan vara en flykting. Det kan vara svart eller vit, sjuk, arbetslös, utbränd, gift, frånskild, ensamstående eller en änka. Sådana människor ser förmodligen inte ut som du och jag. Beter sig inte som du och jag. Låter inte som du och jag gör. Men de är där och Gud har ställt dem i vår väg. Och frågan är: vad gör du? Går du förbi eller stannar du upp? Jag läste en berättelse om en man som stod och betraktade ett djupt hål som hade blivit av en stor utgrävning. Och flera arbetare befann sig nere i hålet och skyfflade undan jord när plötsligt väggarna rasade samman omkring dem. Och räddningsarbetare strömmade till platsen från olika håll, samtidigt som mannen stod på avstånd och såg allting hända. Och så ropar en kvinna ifrån ett hus intill: Jim, din bror är där nere. Och som skjuten ur en kanon kastar mannen av sig rocken och börjar gräva febrilt. Jag tror inte jag behöver förklara varför. Hans bror var i dödsfara och behövde hjälp. Vem är din och min bror? Vem är din och min nästa? Min bror är vem som helst som är i fara, hjälplös, hopplös och förlorad. se din bror är sjuk, döende, arbetslös, bankrutt, deprimerad, hemlös, förlorad, utslagen och blodig längs vägen. Gå inte förbi honom eller henne. Lämna honom inte döende. Den här liknelsen är så bra så jag tror nästan att en göteborgare har skrivit den. Det var en gång en människa som föll i en grop och inte kunde ta sig upp. En känslosam människa gick förbi och sa: jag känner att du är där i gropen. En praktisk person gick förbi och sa: jag visste att du skulle falla ner i en grop förr eller senare. En farisé sa: bara dåliga människor faller ner i en grop. En ingenjör räknade snabbt ut hur han föll i gropen. En journalist ville göra ett exklusivt reportage om gropen. En handläggare på Skatteverket undrade om han hade betalat skatt för gruppen. En person med mycket självömkan sa: vänta tills du får se min grupp. En mystiker sa: föreställ dig att du inte är i en grupp. Optimisten sa: det kunde varit värre. Pessimisten sa: det blir värre. Och så lyssna. Jesus såg mannen i gropen, sträckte ut sin hand och drog honom upp därifrån. Alltså ända sedan Edens lustgård har mänskligheten varit på resa från Jerusalem ner till Jeriko. En dag attackerades vi av Satan, som stal vår värdighet och vår rättfärdighet och lämnade oss nödlidande och döende. Längs samma väg kom barmhärtigheten själv gåendes, Jesus Kristus. Han förband våra sår, förde oss i säkerhet, betalade vår skuld och lovade att komma tillbaka för att säkra vår framtid för alltid. Trots att vi inte förtjänade det, förbarmade han sig över oss där vi låg döendes på vägen. Samma Jesus är de goda nyheterna för alla människor som fortfarande ligger kvar på vägen, sårade och blödande, glömda och övergivna. Evangeliet om Jesus är de goda nyheterna för människor som är andligt döda och som är på väg att gå förlorade. Jag vet inte om du är här. Idag så kan i sådana fall bli den dagen då Gud får tag i ditt hjärta och förvandla det. Jag ska sluta med ett citat. Jag vet inte om du är välbevandrad med Hobbit. Gandalf, trollkaren i The Hobbit, säger så här: Sauruman anser att ondska bara kan besegras med makt, men det är inte min erfarenhet. Jag har upptäckt att det är de små vardagliga handlingarna hos vanligt folk som håller mörkret borta. Små handlingar som vänlighet och kärlek. Det ligger mycket i de orden. Guds församling är som en sjukstuga som genom sina kärlekshandlingar förjagar mörkret för både syndare som behövande människor. Varje kristen, du och jag, är som en själens läkare utsänd till de mörkaste av platser för att där förmedla Guds kärlek. Man kan ju fråga sig om det verkligen är möjligt. Det låter ju ansträngande, det låter smutsigt, det låter farligt. Och ja visst, utan Jesus, ja då är det omöjligt. Utan Jesus kommer vi gå förbi varenda gång. Ett sådant liv frestar på. Men det är därför vi uppmanas, precis som också Bibeln säger, att se på Jesus. Fästa blicken på honom som lämnade himlen för vår skull. Alltså, kom ihåg, minns den här dagen, att när alla andra gick förbi, när ingenting stillade den andliga hungern på insidan, då stannade Jesus, räckte ut sin hand och drog dig upp ur fördärvets grop. Minns den dagen. Så gå i hans namn, gå i hans kraft, i hans härlighet, och gör som han, och Herren ska vara med dig. Får jag ställa en sista fråga? Jag kommer inte avkräva att du räcker din hand, men låt mig fråga. Hur står det till med termostaten på din insida? Står den på plus eller står den på minus? Alltså, vad skulle andra omkring dig säga? Om vi ska börja, om vi ska höja Jesus temperaturen i den här staden, då börjar det med ditt hjärta. Det börjar inte utanför dig, det börjar med dig. Det är du som måste med Guds hjälp höja termostaten på din sida. Vad skulle andra säga? Är du varm eller kall? Låt oss be. Gud, höj Jesus temperaturen i vår stad. Men börja med mig. Börja med mig. Herre, vi tackar dig Gud för berättelsen, liknelsen om den barmhärtige samariten. Vi tackar dig Gud för en kärlek som kan sätta städer i rörelse och förvandla liv. Herre, vi tackar dig Gud för att vi är dig, vi har det Herre. Vi har funnit det. Och Herre, tack för att det inte bara är ord, utan att det också är oerhört mycket handling. Herre, vi tackar dig Gud. Någonstans så började alltihopa. Det började med din död på korset. Det gjorde någonting i människor. Det vred upp termostaten. Och Herre, tack vare evangeliet så är vi idag här. 2022 kan säga, vi är också syndare frälsta av bara nåd. Herre, vi tackar dig för människor som har liksom verkligen brunnit för namnet Jesus. Att de har berättat och förmedlat Jesus också för oss. Och det gjorde någonting med oss. Herre, tack för att det är så som också den här staden kommer att förvandlas. Och bli något alldeles, alldeles, alldeles underbart. Herre, välsigna oss var och en. Vi ber så i Jesu namn.